In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från lärda.
Fredrik Hilleborg vid micken, och den här veckan så ska vi prata jämlikhet. Boken heter Jämlikhet är lösningen, och en av de två författarna, Per Sundgren. Välkommen till podden.
Tack så bra.
Och jag brukar alltid börja med att gästen får presentera sig, så vi börjar den änden.
Ja, vad ska man säga? Jag är en gammal avdankad vänsterpolitiker, men fortfarande aktiv. Jag har ju hela mitt liv varit politiskt engagerad. Jag landade tidigt till vänster. Jag har suttit i fullmäktige i Stockholm över 20 år. Jag har varit kulturborgarråd. Jag har haft en rad olika ordförandeposter. Jag har varit ordförande i Utbildningsradion. Och jag är fortfarande aktiv. Jag sitter i ABFs styrelse i Stockholm. Jag sitter med i Rågsveds Folkets hus styrelse, och jag är aktiv på lokalplanet i Vänsterpartiet. Mm. Men jag har ju lämnat väldigt mycket bakom mig. Men däremot så har jag på senare år då startat en stiftelse som heter Jämlikhetsfonden. Och den är lite också bakgrunden till den här boken som vi ska prata om. Mm. Och den där stiftelsen, upphovet till den var egentligen att jag upptäckte som pensionär att jag hade mer pengar än jag behövde. Alltså, jag är ingen rik person, men jag och min fru, vi har dåliga konsumenter. Vi har alltså inte lyckats konsumera upp våra löner. Det låter ju som ett stort misslyckande i det här landet. Så jag upptäckte alltså att jag hade mer pengar än jag behövde. Så vad skulle jag göra med pengarna? Ja, jämlikhet är något som jag tyckte var viktigt. Det borde finnas ett pris för de som på något vettigt sätt arbetade för jämlikhet, tyckte jag. Och började prata lite med kompisar och säga att ska vi inte starta något och dela ut ett jämlikhetspris? Vem ska få det? Det är ju ingen som är värd det. Men jag var beredd att sätta in 1 miljon kronor i det här arbetet. Och jag talade med Daniel Suhonen på Katalys då, för jag tänkte att det skulle vara lite brett, inte bara snävt på vänstersidan utan in i den breda arbetarrörelsen. Ja. Han var inte heller så övertygad från början. Men efter något år så nappade han. Och då satte vi oss ner och bestämde hur vi skulle lägga upp arbetet. Och vi tyckte att en stiftelse var en bra grund. Och så satte vi igång. Och vi har delat ut jämlikhetspriset nu 100 000 kronor till en organisation, ett företag, en fackförening. Och så har vi ett hederspris på 10 000 kronor. Och i år 24 blir det 10:e året som vi delar ut pengarna. Och man kan säga att det här priset har en stadga som säger att de som ska få det, de ska ha gjort något. De ska ha visat att de har kunnat minska klyftorna, ojämlikheten i den egna organisationen. Och vi har varit rätt inriktade på att det här är ju centralt i arbetslivet och i företagen, att det är för stora klyftor. Så kan man peka på något företag eller någon organisation där man har minskat klyftorna, då ska de kunna få det här priset.
Mm. Och då kommer vi in på en del som jag tycker är viktig i boken och också som går in i det här priset, tänker jag. Vad är jämlikhet och vad innebär det? För att jag gissar också att det finns väldigt många uppfattningar.
Ja,
väldigt många som säger att nej, men vi är klart vi är för jämlikhet. Det är väldigt lätt att säga det, men vad innehåller den här påsen? Hur definierar du den och ni den?
Ja, jag har ju en speciell uppfattning om, och i boken så fokuserar vi på social och ekonomisk jämlikhet. Men jämlikhet innebär ju också grundläggande medborgerliga rättigheter. Det här att vi formellt är lika inför lagen och har rätt att rösta. Och det är ju en jämlikhetsprincip som vårt samhälle och vår demokrati bygger på och som ofta kopplas ihop med liberala tänkesätt, alltså att vi har de här grundläggande rättigheterna. Men de måste ju inte vara liberala på något sätt, men det finns ju med som en självklar grund. Men det är inte det som vi fokuserar på i första hand, utan vi fokuserar just på det som är social och ekonomisk jämlikhet. Och där blir ju liberalerna nervösa och där är de inte med på båten längre. Vi tycker helt enkelt att jämlika samhällen med mindre ekonomiska klyftor är bättre än ojämlika. Och vårt samhälle har ju utvecklats under senare år, under flera decennier, mot ökade klyftor. Och jag tycker det är oerhört bekymmersamt. Alltså. Och även i världen i stort så är ju ojämlikheten stor. Och ska vi ha någon framtid i den här världen och i Sverige så måste vi försöka minska klyftorna. Så att den sociala och ekonomiska jämlikheten, det är det centrala i den här boken.
Om man ska då, som du beskriver i boken, ni beskriver i boken, den ekonomiska jämställdheten. Vad som har hänt med den? Hur har den utvecklingen sett ut? Vad är nycklarna där?
Ja, man kan säga att det finns en forskning som är ganska entydig på den här punkten. Att ser vi historiskt på det så var ojämlikheten väldigt stor i slutet av 1800-talet. Och sen minskade ojämlikheten och klyftorna under 1900-talet fram till 1970-1980-talet. Och 1980 så hävdas det, och det är man ganska enig om, så var Sverige världens kanske jämlikaste land 1980. Men sen hände något, sen har klyftorna stadigt vuxit igen och snabbare i Sverige än i många andra länder. Så att vi har alltså en utveckling under drygt 100 år från stor ojämlikhet till allt mindre ojämlikhet i Sverige och så växande klyftor igen. Och då frågar man sig för det första, varför minskade ojämlikheten under 1900-talet och speciellt efter andra världskriget? Jo, grunden är ju helt enkelt att demokratin infördes. Människor fick rösträtt, de fick möjlighet att påverka och då kunde man inte längre nonchalera det som var flertalets åsikter. Samtidigt så hade vi folkrörelser, fackföreningar som gav en styrka bakom de här kraven på minskade klyftor. Och med det som grund så ställdes krav som också fick genomslag i de politiska valen och vi kunde få regimer, politiska regimer i landet som var intresserade av att värna välfärd och jämlikhet. Och klyftorna minskade och det kan vi se ända fram till 1980. Vi hade också hög beskattning av kapital. Och det som hände efter 1980 sen, det kan man se, det innebär att det här som vi hade erövrat, de starka positionerna för arbetarrörelsen, för fackföreningar, för demokratin, det har försvagats under de senare 30-40 åren. Och nu växer klyftorna istället. Tidigare brukar jag säga att när vanliga knegare skulle få det bättre, ja, då byggde det på att facket slöt goda avtal. Idag så spelar facket inte alls samma roll för den egna ekonomiska verkligheten, utan nu är det mycket viktigare hur man placerar sina pengar, vilka fonder man placerar dem i, och man förhandlar personligen om sin lön. Det är inte facket längre som betyder samma sak. Vi har fått en oerhört stark individualisering som innebär att det går lättare att dra isär samhället, och nu för tiden så upplever alla individer mycket mer att de konkurrerar med varandra. De är inte en del i ett kollektiv som kämpar för något gemensamt, utan man är i högre grad en individ som slåss för sig själv. Och det här är ju en ideologisk förändring som jag menar bidrar till att försvaga den här sammanhållningen som är nödvändig och som jämlikheten bygger på. Och vi befinner oss i en helt annan social och ekonomisk verklighet idag.
Man hör att du är en skolad vänsterdebattör här. Men jag tänkte det, och något som är intressant, för det, just det här med att ojämlikheten har ökat, det är en sån komplex fråga också, eftersom det är så många olika krafter som har varit med och påverkat det här. Och jag tänkte bara nämna, jag hade en forskare nyligen som har skrivit om det här med ekonomisk jämställdhet, och att det ofta i debatten så använder debattörer cherrypickar och plockar lite sina perspektiv. För beroende på vad man väljer att titta på så kan man hitta liksom sånt som stödjer ens argument. Så han nämner bland annat det här med att det är väldigt stor skillnad om man bara tittar på löner eller om man tittar på kapital och löner. Den stora förändringen gäller kapital, alltså de som har stort kapital, det har växt. Löneskillnader har inte förändrats lika mycket som kapitalet som har, till exempel då, väljer man att de är båda och sådär. Och sen att det är andra förändringar som att kommer mycket flyktingar till Sverige som ju också gör att lönebilden förändras. Det är massa olika parametrar.
Mm. Absolut, och jag håller ju bara med på den här punkten att det som framförallt har ökat är ju att de rikaste har dragit ifrån.
De som sitter på kapital.
Ja, och de verkligt stora pengarna tjänar de alltså på sitt kapital. Och Sverige är ju unikt i världen idag genom att i stort sett ha avskaffat alla kapitalskatter. Alltså vi har varken arvs- eller gåvoskatt. Vi har inte förmögenhetsskatt. Och vi har inte heller en progressiv fastighetsskatt. Utan i Sverige så är ju normal villaägaren på landsbygden som äger en kåk på 1 miljon eller 2 miljoner kronor betalar ju lika mycket i fastighetsavgift som miljonären som bor i slottet som är värt 40, 50, 100 miljoner. Och det skiljer ut Sverige. De flesta andra länder har ju antingen fastighetsskatt eller förmögenhetsskatt eller arvsskatt eller några av de här skatterna. Men vi har ingen av de här skatterna kvar. Och dessutom så har vi kompletterat den här befrielsen av beskattning från rika med att konstruera särskilda bidrag som bara riktas till de rika. Alltså det är precis motsatsen till en progressiv beskattning. Och då tänker jag på sånt här som beskattningen av fåmansbolag. Och den skatten...
Aktiebolag va?
Ja.
Inte enskild firma.
Nej, och den skatten handlar ju om detta att den som äger ett företag väljer att ta ut inkomsten som kapitalinkomst istället för som arbetsinkomst. Arbetsinkomsten har alltså en högre beskattning än kapitalinkomsten. Man kan komma undan genom att inte ta ut någon lön utan att lägga allt som kapitalinkomster, så får man ner beskattningen 5-10%. Och det här utnyttjas systematiskt. Det är en sån här möjlighet för dem som har företag och höga inkomster. Sen har vi de här ISK-kontorna. De utnyttjas också framförallt av personer med höga inkomster. Och sen har vi dessutom hittat på det här märkliga med att de som har höga inkomster och ska renovera sina kök eller bygga swimmingpools i trädgården, då ger vi särskilda bidrag till dem som gör att de kan renovera på skattebetalarnas bekostnad. Och vill de sen köpa sig hemhjälp eller barnflickor så får de rutbidrag. Alltså allt det här är bidrag som framför allt går till de redan rika. Så vi har ett skattesystem som i grunden är regressivt. Alltså det innebär att ju rikare du är och ju högre inkomster du har totalt sett, ju mindre betalar du i skatt.
Precis. Ja, på totalen blir det så.
Ja, på totalen.
Precis. Och det där, för det största problemet tycker jag i alla fall, det, alltså just när jag ju mer läst om det, det är just den här kapitalskatten. För att jag tror det många missförstår, det är att man då pratar om inkomst eller inkomstskatt. Att de rika betalar, alltså de tänker, betalar de mindre skatt om man tjänar mer? Mm. Men det är ju på totalen.
Det är på totalen, alltså. Det är både arbetsinkomst och kapitalinkomst. Och det är ju kapitalinkomsterna som har gjort att de rika har dragit ifrån, för att utdelningen på kapitalet, aktier och så vidare, det är där den stora utdelningen finns. Så det är den ena sidan som gör att ojämlikheten ökar, alltså att de rika har dragit ifrån enormt, och det har ju Cervenka visat i sin bok Girig Sverige. Han talar ju om att det finns 540 miljardärer, och nu har han hittat ytterligare några. Och Sverige är ju unikt i den delen att vi har fler miljardärer per invånare än USA. Vi ligger i världstopp när det gäller att vi har just en grupp mycket rika som har dragit ifrån oerhört snabbt. Det är den ena sidan. Den andra sidan är ju att de i botten har halkat efter. Och det ökar ju bara gapet mellan de rika och de som har det sämst. Alltså de som inte har fast anställning och fast lön, utan de som lever i gig-ekonomin, de som lever på socialbidrag, de som inte ens platsar för socialbidrag, de som är flyktingar, de som är hemlösa, de som inte har sjukförsäkring eller a-kassa, de har halkat efter kraftigt. Så att klyftorna totalt sett har ökat. När de i botten halkar efter och de i toppen drar ifrån, då får vi ett Sverige med allt större skillnader.
Två faktorer till det om man tittar på botten. Det är ju dels då flyktingströmmar, som är en del som de senaste 20 åren. Sen också det här med att det blir större skillnad mellan att arbeta och inte arbeta. Ja. Alltså hela Reinfeldt-eran och så. Det har ju också gjort att den gruppen i botten då har skiftat, eller så att säga halkat efter.
Ja.
Det är inte så att om man tänker hela mittendelen att det är sänkta löner, alltså lön främst. Eller hur? Vilka faktorer är det?
Nej. Det finns en mitten som har klarat sig bättre, helt klart, som ändå har totalt sett fått en standardhöjning under de här åren. Det är inte så att vi har blivit fattigare, den stora majoriteten av svenskar som är löntagare. Tvärtom, vi har fått en kraftigt ökad levnadsstandard, även om det nu det sista året har stoppat upp rejält, men de avgörande klyftorna består ju utav den topp som drar ifrån och den botten som inte hänger med. Mm-hmm. Och det är ganska många människor i den där botten.
Mm. För det blir lite komplicerat också det här när man tycker jag. Eller dels att nu tänker jag allmänheten och debatten skilja på liksom löner, kapital, vad som är vad. Men sen också tycker jag, nu tänker jag utifrån ett kommunikationsperspektiv som det jag pysslar med. Ja. Jag tänker bara också när man pratar om ytterligheterna, de rika, de stora och de där, men de i mitten, alltså det blir en retorisk svår fråga att liksom förstå för alla. Det är mest ytterligheterna som har gjort att det har förändrats mest, så att säga.
Jo, men det finns ju ett problem förstås, och det är ju, om man ska driva en politik som är solidarisk, så är ju en förutsättning för det att alla känner att det här ändå är någonting som är en vinst för dem också. Och det menar jag att jämlikhetspolitik faktiskt är. Och det är också en viktig del i det här att när klyftorna växer så blir det ett sämre samhälle för alla. Vi får större konflikter, vi får större sociala problem i samhället. Allt det här som hänger ihop med segregation, med gängkriminalitet, med ohälsa. Det är ju någonting som inte bara påverkar de som direkt drabbas av det, utan det påverkar ju hela samhället och skapar en otrygghet i hela samhället. Och vill vi verkligen leva i ett samhälle där vi kanske behöver låsa in oss i såna här gated communities? Den tanken finns ju på flera håll i Sverige. Redan idag finns det ju moderata kommunalråd nere i Skåne som diskuterar och skapar såna här gated communities. Och det bygger ju på att den här stora gruppen som vi kan kalla medelklassen eller vanliga löntagare, att de ska inte behöva beblanda sig med dem där nere som bedöms som farliga och osociala och som skapar dålig stämning i samhället. Mm. Och här gäller det ju att lyckas övertyga denna breda medelklass att även om de har klarat sig hyggligt så får vi ett samhälle som på sikt blir väldigt otrevligt när klyftorna växer.
Ja, precis. Jag tänkte fråga vad är fördelarna, men nu kom du in på det, eller argumenten så att säga, ja. Viktigaste argumenten för varför det är viktigt. För ni skriver om det i boken också, alltså argument för, och sen tar du upp, möter också argument emot. Att den här, framförallt när man tänker också den fördelningspolitiken, den ekonomiska fördelningspolitiken.
Jo, vi försöker ju vara seriösa. Vi prövar ju både argumenten för jämlikhet och argumenten mot jämlikhet. Och det är en filosofisk fråga som är viktig. Och det gäller ju att visa att vi har de bästa argumenten.
Vad är det vanligaste argumentet mot?
Det vanligaste argumentet mot, och det här är intressant, det här är något som verkligen som jag tycker är fascinerande, det är ju det här att ja, men de som är duktiga, de som anstränger ska väl för tusan ha mer än de där latmaskarna som inte gör någonting. Och det här är, menar jag, har blivit grundbulten i en borgerlig ideologi, en ideologi som är ett försvar för klyftor i samhället. För att i den här grundbulten att de som anstränger sig ska ha mer och de som är duktiga ska självklart ha mer, det blir ju också ett försvar för de klyftor som vi har i Sverige idag. Att de där uppe, de har ju mer för att de är mycket duktigare, för att de förtjänar mer helt enkelt. Vi har ju ett rättvist samhälle, ojämlikheten är rättvis eftersom de som är mer förtjänta och duktigare får mer. Det är väl rimligt. Det är ett fullkomligt falskt argument. Man kan säga att det är det här meritokratiska argumentet, alltså att meritokratin, det har vidgats till att gälla samhället i stort. Och hur ser det ut om vi tittar på verkligheten? Jag har jobbat med olika saker. Jag har varit vårdbiträde, jag har varit lärare, jag har varit kulturchef. Och jag har tjänat olika. Jag har haft ganska låg lön som vårdbiträde och jag har tjänat en dubbelt så mycket i en chefsposition. Men mina behov har varit de samma hela tiden. Så den här skillnaden i inkomst jag har haft, den har aldrig varit motiverad heller av att jag anstränger mig mer eller jobbar mer, utan det har bara berott på att jag har haft olika yrken. Och när jag var vårdbiträde med låg lön, då jobbade jag i ett kollektiv med jätteduktiga kvinnor som visste precis vad de gjorde, som gjorde ett fantastiskt jobb. Men det spelar ju ingen roll hur mycket de ansträngde sig. De stannade ju ändå på sin låga lön. Deras lön hade inte ett dugg med deras ansträngning att göra. Och så är det ju för de flesta människor i det här samhället. Att hur mycket de än anstränger sig i sitt jobb, så blir det ingen större skillnad i vad de får i lön. Lönen återspeglar inte ansträngningen, utan lönen finns från början i olika positioner i en hierarki som vi har i samhället. Och den är ju förutbestämd av historien, så att de där uppe tjänar så mycket mer, framförallt på kapital. Det har inte ett dugg med deras ansträngningar att göra, eller att de skulle vara duktigare än oss. Alltså det här är en myt att de som är miljardärer är duktigare. De flesta av de här miljardärerna har ju ärvt sina miljarder.
Ja, det är därför jag tycker att det finns ett missförstånd mellan de här, alltså att man inte, att man missar varandra. För att argumentet att ansträngning ska löna sig, det säger jag i alla fall, det tror jag många kopplar till lön. Men klyftorna bygger ju mestadels på kapital. Så att den som säger att det är klart att det ska löna sig att jag ska, om jag går till jobbet för lön. Men det, då handlar det inte om kapital. Då handlar det inte om att man har kapital som växer, utan att jag går och jobbar. Så det är egentligen två olika... Alltså, förstår du hur jag menar?
Ja, då, jag förstår. Men jag, där vill jag lägga till att det är ju också stor skillnad på vad vi har i lön. Och vårdbiträdet eller undersköterskan tjänar ju bara kanske hälften eller en tredjedel av vad läkaren som har jobbat några år tjänar, eller vad juristen eller annat. Så även på lönesidan finns det skillnader som jag tycker är väldigt stora. Bara att någon tjänar dubbelt så mycket som en annan, det är ju en jätteskillnad. För vi vet ju att alla vi som gör ett jobb som behövs i det här samhället, vi behöver ju lika mycket mat, och vi behöver ju egentligen lika mycket bostad, men det är ändå en jätteskillnad mellan hur vi lever. Och de här vårdbiträderna och den här läkaren, de lever helt olika liv. De bor ofta på helt olika ställen och de tillbringar sin fritid på olika sätt. Läkaren har ofta ett landställe, segelbåt, reser utomlands. De lever helt olika liv, så att även lönerna spelar roll, även om kapitalinkomsterna är de som gör störst skillnad.
För det, skulle man göra en punktinsats, så är det väl framförallt kapitalet man ska titta på. Där man kommer kunna göra störst förändringar. Alltså.
Ja, absolut. Det är det som på kort sikt är viktigast. Vill vi tillföra resurser till det allmänna, så är det kapitalinkomsterna som vi ska beskatta. Och när bara storbankerna i Sverige nu, de fyra största snart, gör vinster på nästan ett par hundra miljarder, så är det ju självklart att 10-20 miljarder av detta skulle kunna dras in till samhället utan att någon fattig drabbades, och de här rika skulle fortfarande vara stormrika. Så att det är klart vi ska beskatta kapitalet. Att vi inte gör det egentligen en skandal.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Och det finns ju ett självklart stöd bland befolkningen för att vi ska genomföra sån här beskattning, men där är det ju tyvärr så att politiskt finns inte ett tillräckligt stöd för en rejäl skattereform. Det är alltså sorgligt.
Ja, det är ju också, för det tar ni upp. Alltså, ja. Vad tycker väljarna? Och när man gör undersökningar så finns det ett stöd för det här. ett majoritetsstöd, alltså när man gör undersökningar, att man, när det handlar om ekonomisk ojämlikhet och reformer, men det händer inget baserat på det.
Nej, det är märkligt alltså. Vi gjorde såna här novusundersökningar som visade att 3 av 4 väljare tycker jämlika samhällen är bättre. 4 av 5 tycker att det är en viktig regeringsuppgift att minska klyftorna. Och ändå så har vi då en regering nu som är den mest extrema högerregeringen vi har haft sedan den allmänna rösträtten infördes. Hur går det här ihop? Ja, det är mycket märkligt. Men det finns någon slags rädsla. Så fort man till exempel talar om fastighetsskatt så blir jättemånga människor rädda. Alla villaägare, oj, nu tänker de driva oss från hus och hem här. Men självklart går det att genomföra en fastighetsskatt som framförallt drabbar de som bor i de riktigt stora och lyxiga kåkarna och inte vanliga villaägare som bor i normala villor. Men alla blir rädda så fort man talar om en progressiv fastighetsskatt, trots att de flesta skulle tjäna på det. Här finns ett pedagogiskt problem som vi i arbetarrörelsen har misslyckats med. Och det finns ju ingenting som till exempel Magdalena Andersson är mer rädd för än när någon säger fastighetsskatt. Då säger hon bara direkt nej, nej, nej. För man tycker man har misslyckats med det när man har försökt. Och då har man alltid plockat fram någon stackars skärgårdsbo som bor i någon gammal kåk som helt plötsligt har upptaxerats och nu måste jag flytta och så blir det tårar och elände. Men självklart kan vi inte ge upp den här tanken att införa en progressiv beskattning, och vår uppgift är ju att visa att det här inte kommer att drabba vanligt folk. Jag är övertygad om att det är möjligt, men då måste också vi som vill ha ett sånt här jämlikt samhälle, vi måste ju våga vara offensiva och visa på fördelarna med det. Nu har arbetarrörelsen alldeles för mycket backat och vågar inte längre tala om det här som ett positivt projekt, som ett mycket bättre samhälle.
Det ligger mycket missförstånd och man har inte lyckats liksom kommunicera och förklara. Tycker jag uppfattar det i alla fall, alltså i debatten. Men jag skulle vilja flytta mig till det som ni går in på i boken sen. Det här med när jag tittar på de olika partierna, på partiprogrammen,
ja,
och utvecklingen. Ja, hur de har pratat om jämlikhet, vilket är intressant. För de gör det på olika sätt. Och där är väl också att de flesta partier säger, ja men vi är för sådär. Det är lätt att säga det. Men sen vad det innebär egentligen. Men om man ska säga någonting om den utvecklingen kring partierna och vad de har sagt. Nu tittar ni under en ganska lång historik, de senaste 100 åren. Sådär. Men vad är det för utmärkande tendenser?
Ja, alltså det finns ju en väldigt tydlig tendens. Alltså från början, om vi tar stora perspektivet, så kan man säga att det som hände när vi fick den allmänna rösträtten, det var ju självklart att arbetarrörelsen var för en beskattning av de rika och var för jämlikhet, medan det var självklart för den tidens höger både att vara emot den allmänna rösträtten och också vara emot en politik som minskade klyftorna, som ökade jämlikheten. Alltså det fanns en avgörande skillnad mellan höger och vänster i politiken, och Bondeförbundet var ju också ett parti för de som ägde och självklart motståndare till både allmän rösträtt och kvinnlig rösträtt och jämlikhet. Men när rösträtten är genomförd så händer ju någonting och vi får nya konflikter. Men jämlikheten blir inte någon viktig fråga egentligen förrän efter andra världskriget, med arbetarrörelsens efterkrigsprogram som skrivs av Wigforss. Och nu ökar också kapitalbeskattningen. Och nu ökar trycket på jämlikhet och klyftorna i Sverige minskar. Och under 60-talet så har ju Socialdemokraterna som huvudparoll ökad jämlikhet. Och på de socialdemokratiska kongresserna så pratar man om jämlikhet, och protokollen är pepprade med jämlikhet. Jag har räknat det här ordet på olika partikongresser, och det är hur mycket jämlikhet som helst, och det är ett väldigt tryck på att minska klyftorna i Sverige. Och det här slår igenom så även borgerliga partier förstår att vi måste också driva de här frågorna. Så 70 och 72 så skriver både gamla bondeförbundet, Centerpartiet och den tidens liberaler, Folkpartiet. De skriver partiprogram som talar varmt för minskade ekonomiska klyftor och som talar om behovet av att öka förmögenhetsskatter och kapitalbeskattning på den tiden. Så när man läser de här programmen från den tiden står liberaler och bondeförbund så är det ju häpnadsväckande hur radikala de är i jämlikhetsfrågan. Centern är faktiskt det parti som har jämlikhet som rubrik i sitt partiprogram 1970. Men sen händer någonting under slutet på 1900-talet. Vi får en nyliberal våg, en nyliberal politik som får stort inflytande i världen i stort, alltså med Thatcher-England och Reagan i USA och även i Sverige, så helt plötsligt så börjar man diskutera i termer av att välfärden och socialstaten har blivit nästan förtryckande och nu måste vi öppna för marknaden. Och det ser vi också i partiprogrammen. Helt plötsligt så blir de här tankarna på jämlikhet som finns inskrivna, de reduceras undan för undan och försvinner mot slutet av 1900-talet. Och även i de socialdemokratiska partiprogrammen så betonas inte jämlikhetsfrågan på samma sätt, utan nu betonas istället individen som ska växa, som ska göra karriär. Det gäller för alla att ta chanserna. Alltså det här med livschanser blir ett återkommande ord då. Så istället för jämlikhet så talar man om livschanser från socialdemokratin och höger ut. Och det här innebär ju alltid att ja, det gäller att ta chansen, och fan, missar du den, då är det kört. Och det här är ju egentligen motsatsen till ett verkligt jämlikt samhälle där individualiseringen har slagit igenom och blivit en dominerande ideologisk faktor i partiprogrammen. Möjligen då med, om man bortser från Vänsterpartiet som fortfarande håller fast vid gamla tongångar kan man säga i den här delen. Men det är en stor ideologisk förändring som går att avläsa i partiprogrammen.
Att partiprogrammen uppdateras och förändras, att det i sig är väl egentligen inget konstigt, eller det är väl ganska rimligt, alltså utifrån att samhället förändras?
Absolut, och det intressanta här är att man kan se att partiprogrammen följer då den här samhällsförändringen, men man kan ju också tro eller tycka att i partiprogram ska man skriva fram den politik man vill driva och inte bara anpassa sig till en ideologisk utveckling. Ibland borde det kanske vara ett partis uppgift att ta strid mot en ideologisk utveckling som man tycker är negativ. Mm. Men,
ja, det har försvunnit lite grann faktiskt.
Ja,
mycket skulle jag säga.
Man kan nog säga att partiprogrammen blir väldigt mycket en anpassning till dagspolitiken. Och det man presenterar i partiprogrammen, det blir en bild av hur man vill att väljarna ska se på partiet. Alltså man vill måla upp en så positiv bild som möjligt, och man vågar inte ta konflikter med väljare och opinioner, utan man kollar in opinionsmätningar, och opinionsmätningar har blivit allt mer styrande. Det här ser jag som en farlig utveckling. Alltså, man måste våga ta strid med vissa opinioner, och framförallt om man anser att opinioner är missledda utav ett starkt ideologiskt tänkande som slår igenom.
Mm. Ja, men precis. Resultatet nu är att det saknas ledarskap och visioner bland de som partierna idag då, skulle jag säga i alla fall.
Ja, jag håller med. Jag räknar mig som en del av arbetarrörelsen, och jag är ju bekymrad över att jag tycker att ett jämlikhetstänkande har försvagats i arbetarrörelsen. Det har mest varit retorik då, men den praktiska politiken som ska genomföra den här jämlikheten, den har ju saknats, och istället har det blivit allt mer av individualisering.
ett ganska tydligt exempel på det är väl Tesla-strejken, där alla som jobbar inte strejkar, utan vissa ser till sig, de är rädda för att förlora jobbet och så fortsätter man jobba. Det är ett exempel på att man inte är med på tåget, så att säga.
Ja, Tesla-strejken är oerhört intressant, och den här konflikten har vi inte haft på länge i Sverige. Nej. Det här med att tala om strejkbrytare, alltså, och det har ju varit någonting som har varit oerhört negativt, och arbetarrörelsen har ju byggt upp sin styrka på kollektivet, på det gemensamma. Men det som vi kan se och som är bekymmersamt, det är ju att arbetarrörelsen har försvagats, den fackliga rörelsen, inte minst LO, har försvagats. Medlemsantalet har ju minskat under flera år, framförallt på LO-sidan, medan tjänstemannafacken har klarat sig betydligt bättre och till och med har kunnat växa under samma tid. Och det här ser jag som en del i den här individualiseringen som har skett, där man upplever att det fackliga medlemskapet är inte det viktigaste för de egna ekonomiska intressena, utan det har mera blivit det här med var man placerar sina pengar, vilken bostad man köper och så vidare. Och det är bekymmersamt, så att de här tongångarna som man nu hör från en del anställda, att jag tycker det här rör inte mig, de har ju funnits tidigare också, och det var ju alltid det som arbetsköparna använde sig när de slog mot arbetarrörelsen, att alla vill ju inte, de tycker att de har ett bra arbete och tjänar bra, och ni tvingar dem att strejka. Men strejken är viktig, det är det redskap som finns för att försvara kollektiva intressen, och fackliga avtal, kollektivavtal, det är ju en grund för alla anställda. Att det finns enskilda medlemmar och personer som tycker att de klarar sig, så är det ju alltid. Det är inte problemet, utan kollektivavtalen är ju till för att alla ska ha en grund och trygghet och veta att de inte kan skyfflas vart som helst eller sparkas hur som helst. Och det står ju emot att enskilda individer kan ju tycka att jag klarar mig själv, men då får man bestämma sig, vad är viktigast?
Individualismen i vår kultur som har blivit starkare, det är väl alla eniga om, som en stor faktor i att man tittar på utvecklingen sedan 80-talet.
Absolut.
Tycker du att den enbart är negativ, eller som att den väger mer åt det negativa än positiva hållet?
Nej, det är både och, alltså. Även om jag självklart försvarar kollektivet, så håller jag med om att det är viktigt att vi som är för jämlikhet och som definierar oss som någon typ av vänster förstår att individen ändå alltid måste vara utgångspunkten. Jag menar, jag har ju läst Marx, och han är den första att betona detta, att vad samhällsförändringen ska syfta till är ju individens befrielse. Det är individen som är utgångspunkten även för det kollektiva agerandet, alltså. Och det får vi inte glömma. Så att självklart, kollektiv kan ju bli fyrkantiga och kan ju också vara förtryckande. Så att i alla fall min vision av ett mer jämlikt samhälle, så handlar det ju om att jämlikheten är den ekonomiska grunden för att varje individ ska ha möjlighet att utveckla sig fritt. Och problemet med ojämlikheten, den är ju just att den bara ger vissa individer möjlighet att utvecklas. Men vi vill ju att alla individer ska få den här möjligheten, men jämlikheten måste vara en bas för detta, men den är faktiskt inte målet, utan målet är de enskilda individernas befrielse och möjlighet att utvecklas till lyckliga människor, som jag ser det.
Vi har hoppat lite grann och rört oss i boken, ja. Men i slutet så presenterar ni ju några reformer för jämlikhet, förslag och tankar.
Ja, absolut.
Vill du dra några av dem, vilka de förslagen är?
Ja, absolut. Jag kan nämna några. En av de som vi nämner, det är ju helt enkelt en skattereform. Och det har man ju talat länge om i det här samhället, att vi ska ha en skattereform. Och en skattereform innebär ju framförallt då att vi måste beskatta kapitalet. En sån reform är väsentlig. Men sen betonar vi också miljön. Och jämlikheten är, som jag ser det, förutsättningen för att vi ska kunna genomföra en miljöomställning. Om klyftorna växer, då kommer vanligt folk med vanliga löner inte förstå varför ska vi dra åt svångremmen om de där uppe med sina miljoner och miljarder fortsätter att konsumera. Det är ju de som tär mest på miljön. Och det är ju helt rätt. Ska vi få med oss den stora gruppen av vanliga löntagare, då måste vi börja uppifrån för att folk ska övertygas om att de också måste vara med och vilja vara med. Och därför så föreslår vi en progressiv miljöskatt. Värnskatten har ju funnits som var en beskattning av de höga inkomsterna, men vi tycker att en sån här skatt skulle kunna vara en miljöskatt som framförallt drabbar de med höga inkomster och stora kapitaltillgångar. Eftersom de är de stora miljöförstörarna. Det finns ett stenhårt samband mellan dina inkomster och dina effekter på miljön. Och en miljöskatt är ett annat förslag. Och
alltså att man skulle beskatta just miljöpåverkan?
Ja, att vi får betala skatt i förhållande till våra inkomster och att en del av den skatten ska gå till miljöinvesteringar. Och där ska man betala efter hur mycket man har i inkomster. De som har höga kapitalinkomster och höga arbetsinkomster, de får betala en mycket större del. Medan den med låga inkomster i stort sett beskattas ganska lite av en sån här miljöskatt. Så att det borde vi införa. Och sen har vi också diskuterat landsbygden som är en sån här känslig fråga. Och där också högerkraften ofta har vunnit många väljare. Och där säger vi att staten måste ta ett mycket större ansvar. Staten måste fastlägga vad som är en grundläggande servicenivå som ska gälla i kommuner på landsbygden. Det ska finnas ett regelverk som säger att här ska det finnas vårdcentral, här ska det finnas polisstation, här ska det finnas arbetsförmedling, här ska det finnas bensinmack och handelsbord och så vidare. Staten har i stort sett släppt landsbygden till marknaden. Och marknaden löser inte landsbygdens problem, utan marknaden är ju bara intresserad av att det finns köpare. Och eftersom landsbygden saknar just väldigt många köpkraftiga människor, så tar en stryk på marknaden hela tiden. Utan här måste staten och välfärden gå in på ett helt annat sätt än den gör i Sverige idag. Det har den gjort i flera andra länder, och där har man en mer levande landsbygd än vi har i Sverige.
Jag ska bläddra och se om det var någon annan där som jag tyckte var extra intressant. Det är ju sammanlagt 11 stycken, va? Ja, precis.
Jag skulle själv kunna nämna den som jag tänker på kort sikt vore den allra viktigaste. Det är att stoppa upp det här systemskiftet som innebär att vi säljer ut det som är statliga och kommunala tillgångar, sjukvård, skolor, att det privatiseras. Då slår vi sönder en jämlik och rättvis välfärd. Och det är ju inte klokt att vi skiljer ut oss på det sättet att vi låter skolorna gå till privata kapitalägare, riskkapitalister som inte ens bor i Sverige, som kan tjäna pengar på våra skolor. Det är ju direkt pengar som kommer från våra skatteinbetalningar. Det systemet måste definitivt avvecklas. Det ser jag som en första grundläggande uppgift, att bromsa det här pågående systemskiftet mot privatiseringar och marknadsskola och marknadssjukvård.
Är det någon pusselbit som inte har nämnt som du ändå vill hinna nämna från boken i helhet?
Man kan väl möjligen nämna då att boken ger några exempel på vad som kan göras i Sverige idag. Några goda föredömen på organisationer som jobbar för jämlikhet. Vi nämner till exempel Juders nickelsilverfabrik nere i Hovmantorp i Småland, som är ett personalägt företag och som lever kvar och som bygger på att de anställda har makten. Och det är ju en trygghet, för det kan inte säljas till utlandet. Och de är med och påverkar varje dag på sin arbetsplats. Och det gör att klyftorna i det här företaget är mindre än i företag som ägs av privata aktieägare. Så att personal och arbetare som finns på jobbet har makten, det är bra för jämlikheten. Och vi har gett pris också till en fotbollsförening uppe i norra Värmland i glesbygden som ser till att den här glesbygden kan överleva. När handelsborden lades ned tog de över den. De utvecklar restaurangverksamhet, de utvecklar fritidsverksamhet genom sitt fotbollslag och de har blivit en kraft som får glesbygden att leva kvar genom att ta ett stort socialt ansvar. Så det finns många möjligheter att redan här och nu öka jämlikheten och motverka växande klyftor.
Förutom att läsa boken, har du någon rekommendation till de som lyssnar?
Ja, det finns enormt mycket litteratur att läsa, men jag tycker själv att Cervenkas bok är en lättillgänglig och bra genomgång av de rikas Sverige idag, och den visar lite vägen framåt utan några pekpinnar egentligen, men man kan inte dra några andra slutsatser än att vi har fått ett sjukt samhälle där Sverige sticker ut som extremt gynnsamt för de allra rikaste, för miljardärerna. Det finns ju ingen anledning att vi ska fortsätta på det sättet.
Han sommarpratade också och har även varit gäst här, ska jag säga. Ja. Tack för att du var med.
Tack för att jag fick vara med.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Manis and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com/presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress manicure and Press-On falsies.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.